plötsligt händer det saker som gör att allt annat behöver stanna upp. Saker som gör att livet inte kommer bli detsamma mer. De flesta av oss, ja de flesta människor, har erfarenhet av när krisen och det oväntade kommer. I onsdags kväll hade vi en kväll om omsorg här i församlingen. Och jag hade läst in mig på tankar om sårbarhet som jag skulle hålla ett litet föredrag om. Och sårbarhet är just ett ord som beskriver vad som händer med oss i vår sorg och kris. Livet är sårbart, oförutsägbart. Ett sjukdomsbesked, en oväntad uppsägning, ett svek, ett övergrepp, en olycka. Oftast upplever vi skörheten individuellt. Och en del av livets sårbarhet kanske vi inte delar med någon mer än Gud. Eller i alla fall några få utvalda lyssnare. Eftersom vi i vår sårbarhet är sköra och behöver behandlas med famn, värme och omsorg. Men under veckan så har vi också fått stanna upp som kollektiv. Dådet i Örebro som har skakat om. Påminnt oss om hur hårfin gränsen är mellan liv och död. Och påminns om vår gemensamma skörhet. Påminns om människans grymhet och ondska som finns där som en realitet i vårt gemensamma liv som människor i samhället och i världen. Men händelsen i Örebro påminner oss också om människans förmåga till godhet och gemenskap. För i sårbarheten och skörheten händer ibland något ofattbart och vackert. Att vi människor vänder oss mot varandra för att dela sorgen och hjälpas åt att härda ut. Samtal som uppstår lite varhelst vi är. Vi har säkert delat sådana samtal alla den här veckan. På bussen, i affären, på gymmet, på jobbet, i familjen, bland vänner. Vi har påminns om människans kraft att hjälpas åt, att förenas. Det är ju inte ovanligt att familjer, församlingar, grupper som får vara med om något lidande kommer nära varandra. Tvingas dela och hjälpas åt att bära det som är tungt. Det avgrundsdjupa lidandet som inte kan förenklas. Men i backspegeln kan vi ibland se en kärlek och gemenskap utan gräns när svårigheter drabbar. Att ur det ondskefulla kunde det komma något gott, ett ljus i mörker. En kvinna som deltog i stunden på Brunnsparken igår för att hedra Örebro-offren klädde sin känsla i ord till en GP-reporter. Hon sa, man känner med alla och att vi kan skapa ett bättre samhälle tillsammans. Jag är glad att se att det är så många som är här och att värmen är större än det hemska som hänt. Tillsammans. Politiker går samman. Gränser överskrids för det gemensamma bästa. Poliser hjälps åt och civilsamhället sluter upp. Stöttar processer, stöttar enskilda människor. Kyrkor öppnar sina dörrar och välkomnar alla som sörjer och vill dela rädsla och smärta. Gränser mellan olika professioner, religioner, åldrar luckras upp. Pastorer och lärare, präster och poliser, politiker och barn, kungligheter och ungdomar, kristna och muslimer, ja alla hjälps åt. Det sker något som hjälper oss att vidga gränserna och verka för det goda tillsammans. Mitt i eländet, en vacker påminnelse om hopp, att godheten är starkare än ondskan, att ljuset vinner över mörkret. Om än ondskan och mörkret den här veckan har gjort sig till känna så mycket att det är svårt att härbärgera. Så hur kan då det här kopplas till dagens bibeltexter som vi har lyssnat till? Jag tänker att det hör ihop. Alla texter som vi har lyssnat till idag utmanar oss att tänka utanför boxen. Gränsöverskridande. Att Gud kan använda vem som helst. Vill att vi samverkar för det goda. Gud som är större än alla våra tankesystem. Låt oss börja i avsnittet innan evangelietexten som vi nyss har lyssnat till. I Markus 9 kapitel. Jesus lärjungar, de har gått där tillsammans och jämfört sig med varandra. Tvistat om vem som är störst. Och Jesus han vänder upp och ner på jämförelsehysterin dem emellan genom att säga att den som vill vara främst måste bli den ringaste av alla och allas tjänare. Sedan ställer han ett barn framför lärjungagruppen och säger: den som tar emot Guds rike som ett barn tar emot mig. Och den som tar emot mig, han tar inte emot mig utan den som har sänt mig. Ringast, tjänare, barn. På den tiden lågt stående i samhället. Och Jesus vänder upp och ner på gängse föreställningar om vem som är störst och vem som är överlägsen. Bryter du upp ramar, går över gränser, utmanar alla att tänka större, vara ödmjuk. Och direkt efter den här händelsen så kommer Markus evangeliet och evangelietexten för idag. Där Johannes säger till honom: mästare, vi såg en som drev ut demoner i ditt namn och vi försökte hindra honom eftersom han inte hörde till oss. Skvaller om något som avvek, inte ingick i lärjungarnas tankesystem, vi och dem. Och vi känner igen det i resonemanget från texten ni lyssnade på från Moseboken. Den var rätt så innehållsrik så ni kommer kanske inte ihåg den. Men det är i alla fall Mose som samlar 70 äldste vid tältet. Och där låter Gud anden komma över alla de samlade så att de kommer i någon slags profetisk hänryckning. Tala profetiska ord. De följer precis det gängse systemet. Men hör och häpna! Gud är större än systemen. Eldad och Medad som inte gått till tältet utan var kvar i lägret, de greps också av profetisk hänryckning. Och det väckte så stor uppmärksamhet att någon sprang iväg och berättade för Mose vad som hade hänt. Varpå Josua som hör om detta säger: hejda dem, herre! Som att deras profetiska ord behövde hindras eftersom de inte var i tältet, kan man tänka, eftersom de inte var i kyrkan utan var kvar i lägret. Mose motsäger sig den attityden så starkt att han använder ordet kränkt. Människor blir kränkta för att Gud låter anden verka genom andra människor än de man kunde förutse. Hur tokigt kan det bli? Att vi blir provocerade av att Gud är större än vi tänkt. Har det med vårt behov av att kontrollera också Gud och anden som är närvarande där vi både i tältet och i lägret spränger gränser då och också nu. Vi och dem. Och så förflyttar vi oss tillbaka till evangelietexten. Johannes som säger till Jesus: mästare, vi såg en av dem som drev ut demoner i ditt namn och vi försökte hindra honom eftersom han inte hörde till oss. Vi och dem, terminologin, var Johannes med all säkerhet uppväxt med. Så var det gamla förbundet formulerat. Och Jesus instiftar det nya förbundet. Det är någonting helt annat, det är någonting nytt. Det är öppet för hela världen och svårsmält för dem som inte vill ha med de andra. Jesus uppfordrar Johannes om en lite mer gästvänlig tillhörighet. Och han säger: den som inte är mot oss, han är för oss. Och det här ställer ju frågor till oss, till vårt sätt att se på andra. Har jag för vana att tillskriva människor närhet och samhörighet till Jesus eller avstånd och avskildhet är det som jag, de här människorna som jag har kring mig i min vardag, tänker jag att de är långt borta från Jesus eller är de kanske närmare? Paulus, han formulerade sig om Jesus: han är ju inte långt borta från någon enda av oss. Eller som vi läser i hans brev till Galaterna: nu är ni inte längre jude eller grek, man eller kvinna, slav eller fri. Alla är ni ett i Jesus Kristus. Jesus verkar mena att man inte kan begränsa hans inflytande och kraft enbart till de personer som har slutit sig samman till församlingar. Det fanns personer som agerade på egen hand, men inte i egen kraft, när de botade sjuka, drev ut demoner och utförde barmhärtighetshandlingar. Och motsvarande fråga skulle kunna ställas till oss idag. Vem eller vilka är det som har rätt att tavla och handla i Jesu namn? Ja, utifrån Markus berättelse om underverk i Jesu namn är svaret givet. Jesus kan inte begränsas eller stängas in i grupper, församlingar eller kyrkor. Den kraft och den kärlek som kommer ur Jesu uppståndelse från de döda spränger alla gränser och utmanar våra föreställningar. Församlingen är ett sammanhang där Jesus följs, förkunnas. Men det finns ingen ensamhet rätt på Jesus, eftersom Guds rike alltid är större än alla våra försök att ordna och organisera. Ja, det övergripande ärendet i hela Markus evangeliet, det är att Guds rike tillhör alla. Lärjungarna försöker hindra, men Jesus inkluderar. Ett annat exempel i Markus evangeliet är ju det kända exemplet med Jesus och barnen, där lärjungarna vill hindra barnen från att komma fram till Jesus. Men Jesus säger: hindra dem inte. Guds rike tillhör sådana som det. Och i Markus evangeliet så finns inte alls tanken som exempelvis finns i Johannes evangeliet, att det är den som tror på Jesus och bekänner hans namn som får evigt liv. För enligt Markus är det efterföljelsen och handlandet och inte din bekännelse som avgör om du får plats i Guds rike. Den som står utanför den närmaste kretsen av lärjungar men ändå agerar i nådens och kärlekens tjänst får vara med i Guds rike. Det finns goda människor utanför lärjungagruppen och potentiella förrädare inom lärjungagruppen. Och det här jag tänker att veckans händelse hjälper oss att komma åt Jesu poäng. Alla handlingar i kärlek kommer från Gud, eftersom Gud är kärlek. Eller som en vuxen sökare jag nyss mötte sa: godheten är väl Gud? Det är kanske något åt det här hållet som Jesus slutmening tar oss. Slutmeningen i evangelietexten: den som inte är mot oss, han är för oss. Den som ger en bägare vatten att dricka därför att ni tillhör Kristus, sannoliken, han ska inte gå miste om sin lön. Våra handlingar i godo får belöning. Eller kanske ett annat sätt att säga det är att alla frön vi sår med goda avsikter kan ge skörd. Gud kan ge växten. Det är väl det som är belöningen, att någonting kan hända genom våra enkla vardagshandlingar, så som att ge lite vatten till en medmänniska. Så till sist en summering. Jesus inbjuder oss till öppenhetens och generositetens livshållning. Gud använder vem Gud vill. Låter sin ande verka hur som helst för att Guds röst och handlingar ska komma till tals överallt. Inte bara i kända miljöer av förväntade människor. Jesus utmanar hela tiden det invanda tänkandet och kallar oss utanför alla ramar och boxar. Spränger gränser precis som staven där uppe spränger tavlans naturliga gräns. Hela tiden, utanför ramen. All samverkan, enhet, gemenskap, delad sorg och bestörtning i spåren av veckans händelse i Örebro vittnar om det Jesus uttrycker i dagens text. Gud kan använda alla människor i kärlekens, ljusets och omsorgens tjänst. Inte vi och dem, bara vi. Och jag tycker att Margareta Melins välsignelsord knyter ihop dagens budskap så fint. Så de vill jag nu avsluta predikan med. Välsignelse över jorden, vår vackra blå planet, vårt hem i kosmos. Välsignelse över all god vilja, alla handlingar i uppriktighet och kärlek. Välsignelse över ljuset i människornas hjärtan. Må det växa sig starkt, ta mörkret i famn, föda fred och försoning. Amen.